Paulus, han skriver ju i Efesierbrevet, så skriver han ju en väldigt spännande skildring över en romersk soldat. Jag förmodar att det är en romersk soldat. Och hans rustning. Och så applicerar han det på vad det innebär som troende. Och så har han en intressant utläggning av de här tankarna. Förmodligen så var det så att Paulus, vi vet ju vid flertalet tillfällen som är beskrivet i breven och apostlagärningarna, att han är under romersk överhöghet. Han är tillfångatagen. Och då ser han säkert ofta de romerska soldaterna, hur de är klädda. Och så inspirerade honom till att göra en utläggning kring det här. Och det slog mig en sak. En av de minst kommenterade delarna av rustningen. Det här som man liksom bara flyger över. Och så har vi ju villighetens skor. Eller vi ska klä oss med beredskap att gå ut med evangelium, står det. Det är ju en del av uniformen. Soldatens utrustning. Den hastar vi liksom förbi. Det är ju väldigt spännande med rustning och hjälm och svärd och så vidare. Men vi ska ta och läsa texten. I Efesierbrevet kapitel 6 och verserna 10-18. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10-18. Då skriver Paulus så här till församlingen i Efesos: till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna och makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni har fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna, klädda i rättfärdighetens pansar, bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla det heliga. Den här texten börjar ju med en beskrivning av en osynlig värld med mörka makter och krafter som strider mot de heliga. Paulus, han talar ju här om furstar, makter, världshärskare, ondskans andemakter. Och han säger att det är ju inte mot kött och blod vi kämpar, alltså mot människor, mot fysiska, verkliga kungar och politiker, utan det finns makter bakom som kör sitt spel. Ja, men sånt där tror vi väl inte på idag. Det där har vi väl avskaffat. Ja, Dagens Nyheter försökte göra det. Jag tror det var 1912. Då hade man en artikelserie där man avskaffade djävulen. Och det gick ju bra. Sen kom det ett världskrig, tror jag. Vi är som troende, så kan vi känna på den här kampen vi har mot de här makterna som ruvar. Och man ska inte vara enfaldig och liksom varken förminska, men inte göra det för stort heller. För vi ska komma ihåg att Kristus, han har vunnit seger. Och den segern lever vi i. Och så får vi ju en beskrivning här hur vi ska leva i den segern, eller hur? Och det är ju fantastiskt. Men vi ska inte heller vara enfaldiga. För vi vet ju det. Ni vet ju de här gångerna jag brukar säga då det går troll i saker. Det, liksom, det blir fel hur man än gör. Det blir bara tokigt. Och man förstår ju att det är ju någon som är ute efter för att få en att tappa humöret. för att bli riktigt arg, för att provocera, för att ta till de där krafterna. Nu vill jag verkligen tala om vad jag känner. Ja, det finns makter som håller på och provocera. Men låt oss nu titta på rustningen, och vi ska börja med, jag går lite snabbt igenom rustningens detaljer. Här ser ni en bild på en romersk soldat. Och nu har jag lite markeringar som du kan få klicka lite, det kommer fram lite ringar och sådär. Och det kommer en liten gul ring där, och det är ju sanningens bälte som Paulus talar om. Bältet var viktigt för att hålla ihop den romerska soldatens kläder, så att han inte skulle, för det var inte som dagens klädsel, utan det var en kallas det tunika, eller lite halvlång så här, för att det inte liksom skulle, man skulle trassla in sig det där medan man stred. Och sanningens bälte, säger han, alltså sanningen, det är ju oerhört viktigt, håller vårt liv ihop. Stämmer vårt vittnesbörd med det liv vi lever? Det finns många ledare idag som vi har sett krascha, fullständigt krascha, just på grund av att man inte haft kontroll på sanningens bälte. Man har varit framgångsrika, man är duktiga på att tala, man är duktiga organisatörer, man har lett stora församlingar. Men så dyker det upp någonting som man, oj, kom det fram? Man har dolt det. Man har inte levt riktigt med sanningen. Så sanningens bälte är jätteviktig. Vi tar nästa. Nästa är ju rättfärdighetens pansar som man talar om. Det skyddar bålen. Pansaret skyddar bålen. Nu tittar jag lite på Tim här. Jag vet inte, har ni pansar eller? Nästan, ja. Det är så här kevlar eller vad heter det? Ja, skyddsvästar mot kulor och sånt där. Det skyddar bålen. Vad finns i bålen? Jo, där finns ju hjärtat som pumpar runt blodet, va? Syresätter kroppen. Där har vi lungorna som tar in luft. Där har vi njurar. Vi har lever. Vi har bukspottkörtel, heter det så. Viktiga organ, för att skadar man dem, då liksom blir kroppen satt ur spel. Så den ska skyddas. Då tar vi nästa. Och här har vi då beredskapen, eller villighetens skor, står det i Bibel 2000. Grundtexten, den är lite egendomlig. Man måste liksom tolka in att det är en sko. För det står att det står typ så som det står i folkbibeln. Att sätt beredskapen att gå ut med fridens evangelium på era fötter. Så det står inte ordagrant sko. Men vi förstår ju att han tänkte på en sko, Paulus. Och den ska jag återkomma till, så det säger vi inte så mycket om. Men vi går vidare och tittar lite på uniformen. Och då har vi ju trons sköld. Och ni vet, ni som har en dator hemma, ni har ofta en brandvägg installerad. Och brandväggen, den tar emot den första stötarna. Och det gör skölden också. Den skyddar hela kroppen mot de första attackerna. Så den reser man upp så här. Man håller före, säger ju vad heter de protestantiska förkunnarna säger att du ska hålla före Guds nåd, att du är frälst i Kristus. Oavsett vad fienden kommer med för påstående, oavsett hur väl du tycker att du utför det, så ska du hålla före frälsningens trons sköld. Så då får det säga, och då står det, med den ska ni släcka fiendens alla brinnande pilar. Så det säger liksom tjud, 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 säger det. När de åker in där i skölden. Va? Men de når inte bålen. Är ni med? Det är det första som vi behöver. Ja. Vi tar nästa. Och det är ju hjälmen, frälsningens hjälm, säger han. Tänk vad viktigt det är vad som händer här uppe, eller hur? Att vi liksom inte blir mest around i våra tankar. Utan att det är klart och tydligt med tankarna och hur vi tänker och tror och tycker. I krig så upptäckte man ju, framförallt på 1900-talet, så upptäckte man ju propagandans fantastiska vapen. Och det är ju att ta sig in här i våra huvuden och säga: lägg ner vapnen, vi är så överlägsna, ni har inte en chans, vi kommer hjälpa er, vi kommer till ert beskydd. När jag var yngre så fanns det någonting som hette telefonkatalog. Hur många har sett en telefonkatalog? Ja, men vad härligt. I början av den telefonkatalogen så fanns det några sidor som hette Om kriget kommer. Har ni sett den? Ja. Och där står det så här: om det kommer på radion att ni ska ge upp och att fienden har tagit över regeringen, då ska ni inte tro på det, står det. För det är propagandans syfte. Det är frälsningens hjälm. När fienden kommer och fördömer, då sätter vi på, då har vi frälsningens hjälm på oss, så det säger bara klang när svärdet hugger till, va? Han kommer inte åt det, utan vi lever i Kristi frälsning, i rättfärdighetens frälsning, frälsningens hjälm. Det var väl det hela. Nej, det var en sak till, ja. Och det var andens svärd, sa han. Och det är Guds ord. Det är också ett intressant del av soldatens rustning, att Paulus lyfter upp den. När Jesus battlade, de säger så ungdomarna, när de krigar på de här dataspelen, heter det. De säger att man battlar för att levla. Vad betyder det? Battla menar de från battle, alltså från vad kallas det på svenska nu? En strid, a battle, en kamp. Ja. Och Jesus, han battlade mot djävulen ute i ödemarken. Och vad battlade han med? Med ordet. Det står skrivet, säger han gång på gång. Alltså Jesus själv, han hade ju bara kunnat gjort så här med ett finger som på de här dataspelen. Zzt, så var djävulen borta. Eller någonting, va? Nej, han använde ordet, andens svärd. Och jag, när jag var yngre så hörde jag att det är bara, rustningen handlar bara om en defensiv rustning. Och det är bara svärdet som är liksom offensivt. Men det är inte riktigt det. Det finns en till offensiv del i den här rustningen. Och det är den som vi tänker allra minst på. Och det är den vi ska tala om nu. Och det är ju villighetens skor. Det ser ju inte mycket ut för världen, eller hur? Lite remmar och sandal. Ungefär så här. Ni såg det i början också, de första bilderna jag hade där. Dels var det en bild inristad på sten. Och sen var det ju något som liknar en romersk soldat. Det var väldigt svårt att få fram en bra bild på en. Det fanns förmodligen olika sorter. Men om du klickar igen där så kommer en beskrivning från Kärnbibeln. En romersk soldats skor var gjorda av läder och metall och snörades fast. Under skorna var spikar så att han stod stadigt. Visste du det? Spikskor, det har man väl när man spelar fotboll, va? Eller dubbar i alla fall. Exakt, när man går ut och går så kan man sätta på sig dubbar. Kom ihåg det nu, inga mer brutna revben. Och det får stå stadigt, eller hur? Det står att, han säger ju där, Paulus, att så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätta när ni fullgjort allt. Så då kunde ju soldaten liksom sätta ner taggarna i marken. Och så hade han stadigt. Men en sak till också med skorna. De var ju inte bara till för att stå på. Eller hur? Utan det var något mer. Du kan klicka igen där. Nu har jag glömt vad jag har. Ja, ta en gång till då. Just det. Vad är villighetens skor för någonting? Som jag sa förut. Så de andra detaljerna i rustningen är ju mycket mer påtagliga, va? Men det är inte, tanken är ju inte att vi ska stå still med skorna och så ska vi titta. Har du kollat min fina pansar här? Ser du vad det glänser? Jag har putsat det med häxans. Ser du vad det glänser? Ser du solen blänker i det? Kolla hjälmen. Ja, ser du? Ser du det där? Så, kolla. Svansen på hjälmen. Och svärdet här. Jag har lämnat in det och slipat upp det ordentligt. Det är sådär fint. Romerskt stål. Ja. Det är inte det. Skorna är ju inte en accessoar. En accessoar är ju sånt som man bär med sig. Kanske en handväska eller någonting. Och handväska kan ju vara nyttig, eller hur? Jag har haft otrolig nytta av min frus handväska, ska du veta, genom tiderna. Det har inte vi killar riktigt på samma sätt. Vi stoppar alltid fickorna istället. Men det brukar kallas för en accessoar. Det kan vara en väldigt snygg accessoar, va? Och den är väldigt liten. Det kanske bara får plats ett läppstift eller något sånt där. Det är kanske mycket för att det ska se bra ut. Skorna är inte en accessoar. Och som ni ser då skrev jag där apostlahästarna. Hur många har hört talas om apostlahästar? Var födde man upp sådana hästar någonstans? Det går inte. Nej. Men vad är det för någonting då? Det är apostlahästarna. Ja, då får du använda apostlahästarna, säger de, när man får gå. Och inte kan ta bussen eller någonting annat. Ja. Apostlarna, de gick överallt. De åkte inte i tjusiga vagnar. Och de red inte på hästar. Inte ens åsnor. Det skulle gå för långsamt kanske, jag vet inte. De gick. De gick med evangelium. De seglade ibland. Men ni som var med på bibelskolan här när vi gick igenom Paulus resor, så blir man ju förundrad över vissa områden som han tar sig igenom. Han går och han går och han går. Och ibland så talar han om rövare. Han talar om sjörövare. Han talar om katastrofer. Han talar om allt möjligt. Men han går och går och går. Och skulle man gå vidare med evangeliet, man skulle gå till grannbyn, då tog man apostlahästarna. Så vad hade man skorna till då? Det var ju inte bara för att stå stadigt. En romersk soldat hade skorna på sig också för att det var långa marscher. Eller hur, Tim? Ja. Man skulle marschera. Man skulle gå flera mil. Det var man duktig på. Det var en romerska armén duktig på. Man gick och gick och gick. Och så hade man en alldeles lämplig utrustning. Och, vet, framgångsrika krig, det handlar väldigt mycket om teknik. Och den här rustningen som en soldat hade, den var liksom optimal för den tiden. Han gick och gick. Och så bredde de ut sig i Europa och in i Asien och in i Afrika. Men han gick och gick. Det är skons syfte. Att vi ska kunna ta oss framåt. Du kan klicka igen. För frågan är skorna, är vi på defensiven eller är vi på offensiven? Passar ju bra en sån här sportvecka, eller hur? I fäderns spår för framtidssegrar, står det i Mora när de kommer i mål. Och det är en jättebra devis. Det talar om det här kamptemat. Och igår så var jag uppe och firade en av kusinerna till mina barn som fyllde 30. Och hon hade precis åkt Tjejvasan. 3 mil. Hon var ganska slut. Jag frågade henne, hur mycket har du tränat? Ja, 1,7 mil, sa han. Ja, det var bra gjort tycker jag. Fantastiskt. Och det gällde ju liksom, hon och så var det en annan bekant också till Maria som hade varit ute. Hon som sa så här att, ja man kände ju när det var 5 kilometer kvar att, hur ska jag orka? Nej men det är bara att kämpa på, sa han. Det är bara att kämpa på. Det är att vara offensiv. Hockey och fotboll. Det brukar man ju tala om att vara defensiv eller offensiv. Ett defensivt lag försvarar sitt mål. Drar sig tillbaka. Se till att det inte släpps in några mer puckar eller bollar. Va? Det händer inte så mycket på motståndarlaget. Så man kör defensivt. För vi vet att vi har inga bra spelare just nu. Vi är inte riktigt taggade upp på topp. Vi kör defensivt. Men ett offensivt lag är beredd att, okej, där åkte in ett mål. Men vi ska göra mål. Det är offensivt. att man satsar och vågar ta lite risker för att få in. Och skorna är inte defensiva. De är precis som andens svärd. Det är till försvar naturligtvis, men det är också för att vara offensiv. Offensiv, det betyder något helt annat på engelska. Det är att vara oförskämd. Eller? Ja. Men det ligger någonting i det att när man tar steg framåt, då skapar det också irritation. När vi liksom börjar en offensiv. Vi kan ta nästa. Just det, det där har jag talat om redan. Ja. Det är ju skorna är ju en del av rustningen. Det är inte en accessoar. Jo, accessoarer är jättebra. Förlåt om jag sårar någon. Men det är inte för utsmyckning. Det är inte, soldaterna skulle inte säga, har du kollat mina nya pjucks? Tycker du inte de är snygga? Ja. Nej. Det är en del av rustningen. Det är en del av rustningen som ska göra dig trygg i tron på Kristus. Så måste skorna också vara på. Och då handlar det om att gå. Vad sa Jesus när han lämnade lärjungarna? Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Åh, vad jobbigt. Kan vi inte sitta här i Jerusalem och ha det mysigt? Gulla med varandra. Nej, ut med er. Men innan ni går, stanna i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft. Det är en del av rustningen, det är en del av friden, det är en del av segern att ha på sig skorna. Glöm för allt i världen inte skorna, min vän. Ja, jag fick med mig skölden, jag fick med mig pansaret, jag fick med mig hjälmen, svärdet. Vad har jag sagt? Skölden sa jag, va? Bältet, ja. Oj. Jätteviktigt. Men så glömmer vi skorna. Ska du ut och strida barfota, du? Va? Ja, men vi liksom kilar förbi den där. Oh, så skorna, det ska man ska vara evangelisera lite. Skorna, de består både av metall och läder. De skulle skyddas och de var en del av kampen. Halleluja! Tack gode Gud för villighetens skor. Visst är det underbart? Det här kan ju vara lite, det är lite väckelse i det här. Att upptäcka villighetens skor. Ja. Du kan ta nästa. Just det. Jag tror ju att på pingstdagen, det var då de blev beklädda med kraft. Det var då de fick villighetens skor till sig tilldelade. Innan det så var det inte mycket med lärjungarna. De satt inlåsta av rädsla för judarna, står det. Och innan det så hade de övergett Jesus när det liksom började hetta till. Och han hade förutsagt att ni kommer alla överge mig sen. För ni, han vill inte säga det, men egentligen sa han, för ni är så fruktansvärt fega och svaga. Och en av er kommer till och med att förråda mig. Eller förneka mig, säger han. En förrådde ju honom. Det var ju Judas. Men en av er kommer förneka mig. Och då säger Petrus, nej, jag kommer aldrig att förneka dig om det så kostar mig livet. Och så säger Jesus, innan tuppen gal i natt, på morgonen, har golit, eller vad säger galt, tre gånger, så kommer du ha förnekat mig. Inte tänkbart. Petrus, han var ju hetsborren. Och om det är någon man skulle kunna tro på så är det ju Petrus, va? Han var ju modig. Han liksom stack ut. Han vågade göra saker. Ja, men kanske Petrus. Ja, nej. Det gick inget bra för honom heller. Så till slut satt de där utan några som har helst skor på fötterna. Jätteledsna. Men de gjorde som Jesus sa när han hade uppstått och väntade dem i Jerusalem en vecka. Och så föll den helige ande över dem. Eld från tungor från himlen. En väldig våldstorm drar igenom huset. Och så får de kraft och frimodighet. Halleluja. Och vågar gå ut. Och det står att de träder fram med Petrus i spetsen, för han har ju gjort upp med Jesus då sen efteråt, träder de fram och predikar frimodigt. Sen är det liksom ingen hejd på dem. Och så småningom så kommer Saulus som en riktig hatare. Som verkligen hatade de kristna. Han satte dem i fängelset. Han satte hela familjer i fängelset. Han förföljde dem från stad till stad. Puff, så får han möta Jesus. Och så är det som att, ni vet de här små leksakerna man skruvar upp sig med fjäder i. Han for åt ett håll, sen fick Jesus tag i honom, så vände han på honom, så for han åt andra hållet i full fart, ungefär så. Han blev fylld av helig ande och fick frimodighet. Han fick frimodighetens skor. Och det är ju något som kännetecknar alla väckelser. Och kanske är det så här, jag kommer ihåg en bok som fanns i min pappas bokhylla. Den hette Encounter with Christ, hette den. Encounter, det betyder möte. Eller möte med Kristus. Och han tog just upp det här. Hur är det med ditt vittnesbörd? Med att dela med dig av din tro om Jesus för andra. Är det så att du känner dig osäker? Eller du kanske känner, jag har ingenting att berätta om. Då är det dags för ett möte med Kristus. Det är så otroligt viktigt med gudsmötena ut med vår livsväg. Att vi får möta Gud. Att få vara med i ett sammanhang där man verkligen har fokus på Jesus. Där man lovsjunger Gud. Och så plötsligt så upptäcker man, oj, Gud börjar tala till mig. Han väcker någonting till liv igen som jag visste fanns det men som jag hade glömt. Och så får man någonting att berätta. Vet du, jag var nere på torp i somras. Och då hände det här. Wow. Ni vet, ni ungdomar, ni vet ju om ni har spelat ett riktigt bra spel. Ja. Det här var ett bra spel. Och ni är liksom så taggade och tycker det är så, wow, det här var jättebra. Och vad gör ni då? Då går ni till kompisarna. Va? Ni måste prova det här spelet. Nu ska jag inte säga något spel för då blir det tokigt. Eller du har varit och hälsat på någon och du har fått en jättegod maträtt. Och så, det var en sån här himmelsk upplevelse. Åh, perfekt balanserad smak. Och då säger du, då går du ju till grannen eller någon du känner. Ja, jag åt en underbar rätt hos den och den. Och jag skulle vilja bjuda dig på den maträtten. Skulle du vilja komma på fredag kväll? Ja, vad spännande. För god mat vill vi äta. Va? Alltså när det blir smak av Gud. När det blir smak av Jesus. När vi får tillbaka, liksom, det tänder till, gnistan kommer tillbaka. Då kommer villigheten skor på. Då bär det iväg. Då kåker apostlahästarna på. Amen. Du behöver möta Jesus för att förnya dina skor. Förr gick man till skomakaren. Heter det. Om skorna var lite dåligt skick. Kunde han sura om skon. Mm. Bröderna Djup som sjöng ovan lär, sura har tagit slut. Skomakaren kan göra skon bra igen. Jesus, han är en jätteduktig skomakare. Han kan fixa dem där. Remmarna och lädret och allt vad det är. Vad är syftet då med de här skorna? Det står att vad är budskapet som vi ska gå ut med? Vad är syftet? Vi ska gå ut med fridens evangelium, står det ju. Ja. Det är att vi ska få frid med Gud. Det är budskapet. Förr var vi mer frimodiga och sa som det var. Det är synden i ditt liv som hindrar dig från att få kontakt med Gud och komma till Gud, förstå Gud och få kontakt med honom. Det är synden. Det är en stor avgrund mellan dig och Gud. Men du behöver få frid med Gud för att det ska bli, för du ska få frid i ditt liv. Det här känner människor intuitivt, att det är någonting som inte stämmer. Och det är en del av vårt budskap. Att få frid med Gud. Det betyder också att få frid med sina medmänniskor. Det betyder också att få frid i tillvaron. Det är en del av budskapet. Nästa. Det är ju det här fantastiska budskapet som Paulus, du kan klicka igen, skriver i 1 Korinthierbrevet 5:19. Och det är från Bibel 2000. Här. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelse. Jag blir lika förvånad varje gång jag läser den här. Men det är Paulus som skriver det. Ser du vad det står? Han försonade hela världen. Allt är klart. Skulden är betald. Det är bara upp till dig att säga ja tack. Det vill jag ha. Det är redan klart. Han har betalt. Han ställer inte människorna till svars för deras överträdelser i Kristus. Men vi vet ju hur det är. Nu ska jag ta mig i kragen och bli lite mer religiös. Läsa lite mer Bibeln och gå lite mer i kyrkan. Ge en rejäl kollekt. Ska vi se om det går. Det går inget bra. Man kämpar på. Lagen. Man försöker bli rättfärdig i egen kraft. Man försöker liksom göra sig värdig inför Gud. Såg du det här Gud? Såg du vad jag gjorde? Poäng? Varsågod. Kämpa på. Kämpa på tills tungan hänger som en slips utanför dig. Och du inte orkar något mer och säger Gud, jag klarar inte av att vara rättfärdig i egen kraft. Grattis. Det är för att det tar du emot i Kristus. Kristus är din rättfärdighet. Och det ska du hålla före skölden. När fienden kommer med attack. Allt är klart redan. Gud har försonat hela världen med sig i Kristus. Vi har ett nådens budskap. Ett nådens budskap som vi ska gå ut med. Tänk om vi fick gå ut med ett budskap som sa du ska gå 7 varv runt Fagersta. Du ska simma över Svartån. Och så ska du springa. Ja, du ska göra triathlon. Okej. Okay. Och sen så ska du samla ihop typ 10 000 kronor. Nej, förresten, det är nog 30 000 kronor nu. Ja. Och sen när du har gjort det, då kan du komma till expeditionen en onsdag och redovisa för det här. Då kanske du blir insläppt i Guds rike. Tänk om vi fick göra det. Tänk vad många som skulle ansluta sig då. För då vet man vad man ska göra. Men då är ju Gud så jobbig. Va? Så han har sagt, jag har gjort allt. Du behöver bara tro på mig. Wow! Va? That's it. Men tänk om man fick göra allt det där. Vi vill ju gärna liksom bevisa vår... Du behöver inte bekymra dig. När du har tagit emot Kristus och upplevt Guds nåd, då kommer du få att göra. En del säger det att ja, ni säger att man ska inte göra någonting. Man ska bara tro. Ja, det finns massor att göra. Ja. När folk har tagit emot Jesus och fått sitt hjärta brinnande, då börjar de upptäcka massa saker som behöver göras. En del de åker ut till andra länder för att predika om Kristus. De bygger kvarnar och skolor. Nu talar jag av vad jag själv har sett. Va? En del de åker till, de blir pastorer i små städer som heter typ Fagersta och sådana där saker. Ja. Det är för att det är Kristi kärlek som driver oss framåt. Människan, ja, vi kan ta nästa. Nu kommer jag snart, nu börjar det komma mot slutet här. Människan utan Gud är utan hopp. Så enkelt är det. Nu har vi haft en massa ismer de sista 100 åren. Vi har haft kapitalism, vi har haft kommunism och vi har haft en massa andra ismer där vi har försökt att bygga upp det utopiska fridsriket där alla människor ska bli så lyckliga. och vi har inte lyckats. Det är för att vi glömmer en väldigt viktig beståndsdel som inte är så liten heller. Och det är Gud. På den här tiden då Paulus var ute och predikade så levde människorna i fruktan för lynniga gudar. Hur ska man få dem på sin sida? Andar och makter och förfäders andar. Hur ska man... jag är så rädd för det där. Hur ska jag få det? Man lever i fruktan. Och vi är tyvärr inte mycket bättre idag. Idag lever vi med skräckscenarier för vad som kommer att hända. Världens undergång. Nu går vi mot slutet här om vi inte får ordning på det här. Det här är inget nytt. Det händer gång på gång. Vi ska vara förståndiga naturligtvis. Vi ska se hur det ser ut i tillvaron runt omkring oss. 1968 så var det en man som hette Paul Ehrlich. Han skrev en bok som hette The Population Bomb. Han tyckte sig se att vi håller på att bli för många människor på jorden. Och vi kommer drabbas av omedelbar massvält och samhällskollaps. Och han var inte så fiffig som de är idag. Så att om 10 år då kommer det att... Ja. Gå tillbaka 10 år på nätet och titta vad det har sagt som 10 år. Man lyckades lösa det här med svält, massvält. Genom tekniska landvinningar. Och vet du vad jag tror? Jag tror att Gud låg i det där. Det var han som var med. Han sa till sina änglar, nu måste vi gå ner och hjälpa dem. Smittkopporna, när det spred sig som en, bland människor. Då upptäcker, vad heter han? Penicillinet, ja. Vad heter han? Hette han penicillin? Va? Fleming var det, just det. Han upptäcker penicillinet av ett misstag. Inte misstag, men av en slump kan man säga. Vad var det för slump? På 70-talet så sa man att vi går mot en ny istid, sa man. Och nu säger man tvärtom. Jag gör mig inte rolig på andras bekostnad. Och det är absolut, det finns bekymmersamma saker vi ser som händer. Men vi tror på en Gud som har makten, eller hur? Vi litar på honom. Och därför törs vi gå vidare. Därför törs vi ta på villighetens skor. Församlingen i Thessalonike var helt uppskrämda av några som sa att nu är domedagen här. Nu är det slut med allting. De kallar det för Herrens dag. Herrens dag är en dag av töcken och mörker, står det hos profeterna. Då kommer det yttersta straffet. Och det var några som gick omkring och sa så. Och då tänkte några, har vi missat någonting? De var jätterädda, fulla av ångest. Men så skriver Paulus till dem, nej men först måste det här hända. Bland annat att antikrist ska framträda, som Kristus ska döda med sin muns ord, står det. Va? Och det finns en till intressant sak, det är evakueringen av församlingen. Har du talat om den? Jesus ska komma tillbaka och hämta sin brud till sig, står det. Ja. Innan det händer. Så jag är inte rädd alls. Utan jag är fullständigt viss om att Gud har allt i sin makt. Han har kontroll. Jag litar fullständigt på Gud när det gäller allting. Och det gör att jag kan sätta på mig villighetens skor och gå ut med budskapet om fred. På med skorna! Ut i löprundan. Du förstår symbolen kanske. Det är en sak till innan jag slutar som jag vill säga. Jag tror att många har svårt att få på sig de här skorna. Och vad menar jag då? skorna, alltså beredskapen att gå ut med evangelium. De har svårt att få på sig de skorna därför att man har inte använt den övriga rustningen. Oh, det hänger ihop. Man mår dåligt, man är trött, man är förvirrad, man är ängslig. Varför? Hur var det nu med brandväggen? Va? Det är dags att uppdatera brandväggen. Upp med tronsköld. På med frälsningens hjälm. Gör alla era önskningar kända för Herren, så ska Guds frid som övergår allt förstånd ersätta oron, kan man säga. Så det hänger ju ihop, hela rustningen. Vi blir trötta, vi blir förvirrade, vi blir ängsliga. Därför att vi låter oss hetsas av fiendens och mörka makters skumma avsikter. Istället för att ha en barnslig förtröstan på Gud och på Jesus. Hur ska vi få på oss rustningen då? Det är den stora frågan, eller hur? Hur får vi på oss rustningen? Ja, en del av dem har ju väldigt fantasifulla idéer. De säger, jo, jag föreställer mig att det står en hjälm här och så sätter jag på mig den. Så föreställer jag mig att det är en pansar här, kränger på mig det. Och det är fantasifullt och det, ja, det kanske hjälper en del. Men det står inte så i det vi läste, va? Hur skulle man ta på sig den här rustningen? Paulus skriver under åkallan och bön. Står det. Medan vi söker Guds vilja, medan vi lever i gemenskap med Herren, medan vi tar fasta på löfterna som Gud ger, medan vi lever i ordet, så blir vi beklädda med den här rustningen. Och när du har blivit det, kära vän, glöm inte villighetens skor. Amen.